But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs.
Häromdagen öppnade jag en artikel i Expressen och läste "Svenskarna behöver moraliska rättsnören". Artikeln var skriven av Marcus Birro och idag har vi honom på tråden. Hej Marcus.
Hej, hej.
Varför skrev du den artikeln?
Jag har ju aldrig på gott och ont haft någon liksom tanke, alltså någon planerad karriärstanke kring vad jag gör eller vad jag skriver. Så där, utan det som pockar på uppmärksamhet, det skriver jag om. Och det här pockade på uppmärksamhet. Så då skrev jag om det. Så det var egentligen inte så mycket svårare än så. Utan det var någonting som har legat nära och som jag funderat över lång tid. Och eftersom jag har att skriva som yrke. Och sen är det ett väldigt effektivt sätt att inte behöva gå och grunna så mycket på det själv i skallen. Det är att formulera sig i ord. För då har man det liksom fysiskt utanför sig själv. Så att det var därför som jag skrev den.
Vad har du fått för gensvar på artikeln?
Väldigt, väldigt stort. Mycket mer än vad jag trodde att en hyfsat lång artikel om katolicismen skulle ha i en snabbt förbibläddrande kvällstidning, som det ju var också dessutom, som det publicerades i. Men det är många människor som har hört av sig. Och det har varit en bra ton. Men det är folk som även kanske inte har hållit med, men som har hittat någonting som de har tyckt uppskattar. Att, alltså, för det här är ju någonting som förs väldigt mycket under ytan i Sverige. Liksom. Det är ju sånt här som man inte talar om på något sätt. Det ligger väldigt helt fel i fas i tiden och sådär, om man ser det utåt sett och ytligt sett hur media fungerar. Men bara man skrapar lite på ytan så är det ju saker och ting som väldigt många människor går och funderar på, som angår dem i deras vardag, mer eller mindre liksom.
Så då är det bra att lyfta fram det.
Ja, men det är ju ingen annan som hade gjort. Det är väldigt många saker i Sverige som det slår sig för bröstet om att vi är så väldigt bra på att tala om och lyfta fram. Och vi har ju en fullständigt monumental självbild när det gäller många saker. Men sen är det väldigt mycket saker just på andliga området som vi inte diskuterar och som vi därmed då lämnar över på något sätt till små sekter som sitter på små öar och gapar åt varandra. Liksom. Och det kändes som att det är så oerhört onödigt, för det här är ju så mycket större och så mycket mer angeläget. Liksom. Så det försökte jag formulera det i den här artikeln bland annat och även på andra ställen.
I Sverige idag är det definitivt motström så att säga att man tror på Gud. Vad händer hos dem du möter när du säger att du gör det? Och när du säger att du är katolik?
I Sverige ska man inte tro på Gud, man ska tro på något. Man ska tro på någonting annat och man vill inte sätta ord på det, för då blir man på något sätt klassad som någon djuping och pretentiös. Och det är det farligaste som finns i Sverige. Människor med ambitioner och pretensioner är liksom, det är någon sorts paria. Ja, Gud går väl fortfarande hyfsat okej i vissa kretsar, men att överhuvudtaget komma in på katolicism, då slår ju alla människor bakut i stort sett.
Men vad händer då när du säger att du är katolik?
Det beror på, alltså, om man får tid på sig, som i den här texten, när man kan formulera vad man menar, vad jag menar med moral. Att det inte är någon, du vet, sträng gubbe i filmen Hets som kommer och slår skolbarn på fingrarna för att de har tänkt en förbjuden tanke, utan att det handlar om solidaritet, det handlar om tolerans, värdighet, andlighet och en massa andra saker. Det är vad moral står för mig, och det är vad katolicismen står för mig också. Det är en form av att ta tillbaka begreppet både moral och katolicism från. Alltså det finns ju ett folk reagerar ju liksom med att vad är det som har hänt? För det måste alltid ha hänt något fel. Alltså det har slått lite sådär. Man har blivit någon form av Göran Skytte på stil lite grann. Liksom. Det har slått slint i skallen på en. Men det här ligger helt i linje med vad jag har gjort genom hela mitt liv. Och vad jag har tänkt på. Och vad jag har skrivit om. Och vad jag har velat. Och hur jag tycker att samhället borde vara. Och allt sånt där. Så det, för mig är det liksom inte stort steg. Så det är bara mer ett ord som gör att folk blir så du vill att homosexuella inte ska gifta sig, och det blir en väldigt massa saker som man då får sätta sig ner i om det finns tid att lugn och ro förklara att så här tänker jag. Och då blir det ofta när man gör det att men det låter ju rätt vettigt. Så att det finns det okunskap mycket.
Jag tror att det väcker mycket intresse också faktiskt.
Ja, men det gör det ju absolut. Alltså folk är ju nyfikna också, framförallt de som har hyfsat upp ett sinnelag, och de är ju ändå flest liksom. Så att de undrar ju liksom, och det märker man ju på de mejl och reaktioner på artikeln också. också. Att de, många blir nyfikna och undrar, vad är det här liksom? Alltså det finns ju en oerhörd längtan efter någon form av mening och tillhörighet och djup och andlighet i det här landet. Men som inte riktigt får utlopp, utan det blir som en ström som rinner under broar bara liksom. Och man går där på de där fram och tillbaka över broarna. Men man tar liksom inte riktigt tag i det som ligger en bit under och en bit djupare. Och då, man kan leva ett helt liv så liksom. Men det blir ett väldigt fattigt liv till sist.
Om vi tittar vidare på Sverige. Påven sa nyligen att en stat inte kan ta ifrån en person dess ansvar över sina medmänniskor. Om man ser på Sverige som är känt för att vara ett socialt praktexempel, så är det uppenbart att det samtidigt saknas både empati och medmänsklighet.
Ja.
Varför präglas folkhemmet Sverige ofta av brist på empati och medmänsklighet, tror du?
Det var ju väldigt bra faktum på den till att börja med. Jag såg filmen Sicko som Michael Moore har gjort. Och han åker runt och hittar länder som har fri sjukvård, och till skillnad från USA där det är försäkringar som gäller då. Slås av häpnad över hur det fungerar i Frankrike och Storbritannien. Och jag, när jag sett den, så slog det mig att Sverige är ju precis på väg åt fel håll. Liksom. Det blir mindre av empati människor emellan. Det blir mer och mer av att ringa och tjalla på sin granne för att persienna är snett neddragna. Och den jäveln kanske inte alls är sjuk. Liksom. Och det har gått väldigt fort. Det har gått på liksom 8-10 år. Under 36. Jag kan se skillnaden på de sista 15 åren, så har det gått mot ett betydligt mer skolingslöst samhälle på väldigt många områden, på väldigt många sätt. Liksom. Och samtidigt som vi gör det i Sverige, så står vi oss för bröstet och fortfarande speglar oss och ser James Dean i spegeln. Liksom. Alltså, självbilden är fortfarande så oerhört sned. Vi tjatar fortfarande om någon sorts folkhem som kraschade för 20 år sedan började liksom, krascha då. Så det blir väldigt, väldigt förvirrat blir det. Någon sorts sån här typisk svensk tyst förvirring.
En tyst förvirring. Mm. I Sverige verkar det som om det går en stark kampanj mot kärnfamiljen. Varför det?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag vet inte om den kampanjen är så stor och stark heller. Alltså, det är mer medialt högljudda Södermalms medelklassjournalister som sitter på en fik och teoretiserar fram något som de tycker ska skilja ut sig. Och så får de, med all rätt tycker jag, i sig programtid i Sveriges Radio P1, och så blir det lite debatt på de finare salongerna. Men det är teoretiserande som inte stämmer överens med folks verklighet på något sätt. Alltså, det är många då som hävdar i den här debatten att kvinnor då som ger sig in i en kärnfamilj, ett heterosexuellt förhållande är det oftast det gäller, är underlägsna från början så att säga. Det är en av deras teser de driver. Och jag tycker att det är ett skamligt sätt att se på människor. Man, liksom, man kommer att tala om för folk att det de gör, det livet de har levt, alltså människor som sitter mitt emot varandra vid köksbordet en morgon efter att ha varit gifta i 20, 30, 40 år och fortfarande kan känna en ömhet, en kärlek, en åtrå, en tillit till den här skrynkliga människan mitt emot. Då kommer det några 25-30-åriga teoretiserande queerfeminister från Södermalm som talar om för dem att det där är inte bra, alltså, för nu är det så att nu har du varit förtryckt här under 30, 40 år eftersom du är kvinna. Det talas ju till och med om att föda barn är reaktionärt. Alltså det är där vi har hamnat liksom. Och att man blir sedd på som gravid kvinna, som att det är något med en viss blick, och den vill de svära sig fri ifrån. Och jag vet inte, det liksom har tagit helt vansinniga proportioner liksom. Och jag tycker att också det är ett sätt att se på kärlek som är väldigt kallt och kalkylerat och beräknat, det här att liksom att allting är någon sorts, går att plocka ner till någon sorts minsta gemensamma nämnare och siffror, att se här kommer du förlora på att, medan människor som ger sig in i förhållanden och som kämpar med att hålla sin familj intakt och är trogna och älskar varandra, det gör man ju inte därför att man går in med insikten om att man är underlägsen, utan man går in och gör det därför att man är medveten om att kärnfamiljen inte ingalunda är någon form av himmelrike på jorden. Men man gör det därför att det finns en trygghet, det finns en glädje, det finns barn, det finns en massa andra saker som betyder väldigt mycket för en. Liksom. Jag tror inte att människor är så dumma i huvudet så att de tror att bara för att man gifter sig så blir världen en bra plats liksom. Utan man gifter sig trots att man vet att det kommer att bli problem. Men man gör det för att det finns en chans till att bygga ett liv tillsammans. Så det är en stor grej att göra. Liksom.
Om vi jämför Sverige och Italien. Jag har italienska kompisar som när de fått sitt första jobb betalar av sina föräldrars lån. Eller köper en bil till mamma eller liknande. Mm. Och jag har en vän som aldrig skulle låta sin faster bege sig ensam till sin cellgiftbehandling. Och det är inte för att vara snälla utan för att det är självklart. Mm. Varför finns inte den samhörigheten så starkt i de svenska familjerna?
Men det, jag tror att det har att göra med att vi har fått, vi har en annan religion till att börja med liksom. Alltså från början, om man ser, vi har ju en annan uppfostran, vi har ett annat sätt att närma oss individen, och sen är Sverige ett väldigt ängsligt land också. Det gäller ju allt från alltså från det du nämner till rockmusik, alltså att man ska svära sig fri från det man tyckte om för 10-15 år sedan. Man är väldigt så här med liksom ett fuktigt finger i luften. Vad är viktigt nu? Det är viktigt att vara fas i tiden liksom. Det är väldigt viktigt att man ska framåt, och det är lätt att man lämnar liksom det förflutna där här. Och dit hör ju då åldrade syskon, släktingar, föräldrar och allt vad det kan vara. Det är det förflutna liksom, och vi måste framåt. Jag tror att det är en anledning. Och sen går vi mot ett mer och mer empatilöst samhälle. Det är så. Det är vissa saker som fungerar med sjukförsäkringen och hur försäkringskassan agerar. Som om någon hade sagt det för 20 år sedan liksom, så hade man hade ju inte trott att det var sant. Men där är vi ju nu liksom, och då är det okej. Och då går det hela tiden att flytta gränserna för hur man handskas med sina medmänniskor. Liksom.
Jag läste att du skriver: människor som säger sig inte behöva Gud har aldrig känt sig maktlösa. Kan det vara så i Sverige att vi inte känner oss maktlösa?
Fast det skulle ju, ja, så kan det ju vara. Samtidigt som det vore ju väldigt, väldigt tragiskt om vi skulle bli det första land i hela världen som har ansett sig så vansinnigt upplyst och framåt och inne och internet och teknik och allt vad det kan vara. Att vi till och med kan tacka oss, liksom, säga upp prenumerationen på Gud. Det skulle ju vara fantastiskt. Det skulle bli löpt över hela världen. Sverige är det första land i världen som inte behöver Gud längre. Vi har kommit så långt. Jag tror ju inte att det fungerar riktigt så. Jag har ju gammal historia av missbruk också, som har lett mig ner i källarlokaler bland AA och bland andra. Och det säger de nog mycket bra, det är att om du känner att Gud har avlägsnat sig, så är det inte han som har rört på sig. Så att jag tror att det ligger det väldigt mycket i. Alltså. Då är man själv som har vacklat bort. Det kan man göra även kollektivt till folket i ett land liksom. Som jag också nämner i artikeln, jag tror inte att hela all frälsning finns i någon form av tro på Gud, utan jag tror att tvivlet och vägen dit är minst lika viktig. Liksom. Om man börjar den vandringen så kan man komma till insikt om en väldigt massa saker. Man behöver inte ens komma fram. Liksom. Man kan bara fortsätta gå och så händer det en massa saker för en. Men det är det som är så magiskt, tycker jag. Det är det som är så häftigt.
Jag kommer att tänka på Sankt Augustin och den heliga Augustinus, som säger att han inte förväntar sig att finna frid under jordelivet.
Det är ju precis så det är.
Du skriver dina texter och du kom in lite grann på det nu. Att vägra ta den utsträckta handen, eller benhårt och hårdnackat vägra sträcka ut handen själv, är en skymf mot det verksamt goda. Och förra söndagen sa påven under sin Angelus: Gud sträcker ut sin hand till oss i mångfaldiga situationer varje dag. Men det är först när vi själv tar hans hand som, och låter honom styra, som vi kommer in på rätt väg. Nu tycker du det är ganska lik.
Ja, faktiskt. Tack, det var fint sagt. Men det är det handlar om. Och å andra sidan så kanske det är så också att det är lite grann som att börja läsa Marcel Proust, som anses vara en tung författare. Man kanske måste vara i ett visst läge. Jag började läsa Proust flera gånger innan jag fastnade. Och jag tyckte det var långt tråkigt. Och här är det någon som ligger och gråter och att hans mamma inte pussar godnatt på 30 sidor. Vad är det frågan om? Liksom. Tills jag hamnade i ett läge i mitt liv och Proust böcker blev helt sanna och rätta för mig. Eftersom jag hade varit med om vissa saker som gjorde att han beskrev mitt liv. Liksom. Och man kan se på något sätt kopplingen till hur litteratur och konst kan påverka människor ungefär samma, hur man närmar sig Gud. Man måste kanske drabbas av vissa saker och vara med om vissa saker för att ha möjlighet att dels sträcka ut en hand, men kanske framförallt ta emot en hand. Liksom. Och i Sverige är det väldigt mycket så att vi klarar oss själva. Vi behöver liksom inte någon som hjälper till. Eller. Vi går ju i bräschen. Liksom. Och går man i bräschen så behöver man väl inte någon som guide, utan då är man guiden själv, tror man.
Vilka råd skulle du vilja ge till en människa som befinner sig i en prövning och som hamnat i beroende av destruktiva beteende?
Grejen med destruktivt beteende är att det liksom är så oerhört mycket mot naturen egentligen. Så att man får också oerhört mycket varningar. För att allt liv vill till liv. Liksom. Så att självdestruktiviteten är så, den har fullt med signaler och varningar. Samtidigt som den är så förrätisk att den lockar ur en det sista hoppet. Eftersom hoppet kan få en iväg. Liksom. Så därför vill den ju utplåna det så att man kan fortsätta sin väg neråt. Men det finns ju hjälp att få. Liksom. Det är för alla som är i någon form av missbrukspersonlighet så finns det. Alltså ett telefonsamtal eller ett mejlklick bort. En hjälp att få från människor som har varit med om precis samma sak. Det är det som är så oerhört fascinerande när man sitter i de där källarna med folk man liksom bara skulle gå förbi som dimma på stan. Att de sitter där och levt helt andra sorts liv. Men när de kommer in på det de ska berätta om sitt missbruk så är det liksom min historia de berättar. Precis som god konst och litteratur är. När man läser något som man känner att, eller ser en tavla liksom, och för att det där är ju mitt liv. Liksom. Hur gick det här till? Och precis så är det. Så att det finns ju hjälp att få, men då får man ju också hamna i det läget att man vågar sträcka sig efter den. För jag tror att många människor, de flesta i missbruk, de vet vart de ska vända sig. Liksom. Det är inte så lätt alltid.
Nej, det är inte så lätt att bryta. Är det någonting mer du skulle vilja tillägga?
Bara att roligt att få vara med.
Okej, då säger jag tack till dig, Marcus.
Tack så mycket. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs.